Du har ju samlat ihop en hel del. Jag skulle försöka haka till.
Hej och välkomna till Leva tillsammans-podden. Jag heter Susanne.
Och jag heter Irene.
Vi är på episod 114.
Det är vi.
Hörru du, förra gången så pratade vi lite om att man att liksom undvika att väcka sin partners ilska. Och att man föredrar att vara tyst för att slippa det. Har du någon reflektion kring det från förra gången?
Jag tror att jag tänkte till en hel del efter det, speciellt efter det här samtalet efteråt, vad vi nu ska kalla det som du och jag har.
Där vi pratar om hur vi skulle möta Alice och Micke om vi satt tillsammans med dem.
Ja, just det.
Hur vi skulle stödja dem med deras samtal.
Ja, just det. Jobba med dem, ja. Ja, precis. Jag är helt säker på att jag funderar en hel del efter det, men jag har glömt det nu.
Ja, där ser man. Så lyssnarna fick där kom det inget från det. Nej, men jag tänkte lite att det här med anpassning, att man anpassar sig efter en partner eller blir beroende av hur en partner är eller agerar. Och att man föredrar att vara tyst för att slippa ilska här då, till exempel. Men man kan ju föredra att göra på andra sätt för att slippa något eller för att lite undvikande beteenden. Jag tänker att det hänger lite ihop med, alltså det är ganska vanligt att de här, det vi pratar om, rör sig i det området. Liksom att man undviker saker som är lite jobbiga.
Ja, i en relation så är det ju viktigt att tänka. Är det ju i nästan alla typer av relationer, oavsett om det är en arbetsrelation eller en parrelation eller en föräldrabarnrelation eller vad det kan vara, så tror jag att man har kanske ett visst sätt att se på konflikter. Antingen tycker du att det inte är något så... Ja, det är som det är liksom. Eller också tycker att det är ganska otrevligt att vara indragen i en konflikt eller starta en konflikt så att du drar dig undan. Och det är, ofta är det ju så naturligtvis då att man möts i ett parförhållande. Att man representerar de här två olika extremerna. Där den ena är undvikande och den andra kanske är ganska utagerande. Men det var väl det kanske som jag tänkte lite grann på, just den personen som är utagerande. Vad är det som gör att vi agerar ut eller att vi undviker det? Det tycker jag att det är viktigt att se bakom. Så tänker jag.
Ja. Det är då vi tänker systemiskt. Att vi backar bandet och tittar lite på vilka system vi kommer ifrån.
Ja, det tror jag är viktigt. Ja. Och vad vi har med oss för erfarenheter kring det. Och hur det påverkar oss i nuet. Och det tror jag att vi kom in på en del på när det gäller Micke och Alice. Det här att vad som triggar dem egentligen. Jag tänkte att det var väl det vi kom fram till. Det handlade inte så mycket om det som hände just då. Utan det var gamla saker som gjorde att den där frågan förstorades upp väldigt mycket.
Ja, precis. Med barnet där.
Ja.
Och vad vi ska prata om idag. Det är ändå en fråga som jag tycker hänger ihop. Alltså allt hänger ihop med den här. Fast det är lite åt andra hållet. Det påståendet låter så här. Det är bara när jag är med min partner som livet känns meningsfullt. I relation då till det vi pratade om, att man försöker undvika något, så känns det som att här vill man liksom vara med sin partner hela tiden. Och det känns som att det blir trångt om utrymmet på något sätt.
Och du menar, kan det vara så då att till exempel då att om du är undvikande och du tycker att det är obehagligt med konflikter, att det finns en risk då att du kanske är bunden till din partner. Kanske livet kanske är meningsfullt bara när du är tillsammans med din partner. Och av det skälet kanske du då vill undvika konflikter. Därför att det kan kännas som ett hot mot förhållandet.
Ja, nu fick du ihop det bra. Ja, precis.
Ja, så kan det vara många gånger.
Så kan det vara. Ja,
just det.
Precis. För att då, det, återigen det här med undvikande och anpassande.
Ja.
Om jag tycker då att det är bara när jag är med min partner som livet känns meningsfullt. Och min partner kanske inte tycker likadant.
Mm.
Då tänker jag att det finns en risk att jag kväver min partner med min, mm. mitt behov av mm. henne eller honom.
Mm.
Att jag liksom
mm.
inte kan vara fri i mig själv mm. eller stadig eller trygg i mig mm. själv. Jag lägger över
mm.
ett välbefinnande på en annan människa som ens någon annan inte kan göra åt mig.
Det ska, ja, just att det ska stå och falla med det.
Ja.
Det kan man ju inte lägga på en annan människa, tänker jag. Men grejen är, alltså det vi vet är ju att självständigheten ökar. Alltså individens självständighet ökar när man får ett bättre självförtroende. Alltså beroendet av en annan människa minskar när du står mera stadigt egentligen på dina egna ben.
Mm. Då tänker jag på självkännedom där. Att jag är trygg. Ja.
Ja.
Självförtroende eller självkänsla.
Mm. Ja, just
eller både
det.
Och.
Ja, ja. Och att kanske ja, det här att man känner att man har ett eget värde eller att du... Det kan ju vara så väldigt många saker i det här, tänker jag. Ja.
Och då blir man mer... Då menar du att då minskar... Den här känslan av att livet är bara meningsfullt tillsammans med min ja. Partner. Om, mm. om jag har en god självkänsla.
Ja, ja. Beroendet minskar då. Ja.
Jag kan också tänka...
Det betyder att då kan jag vara tydligare med mig själv. Då kan jag vara ärligare i det här att berätta vad jag vill. Hur jag vill ha saker.
Mm.
Vad jag tänker, vad jag känner. Men är det så att jag är... beroende eller att det är, livet är bara meningsfullt när jag är med min partner, då kan det vara så att jag undviker att ta min plats, tänker jag. Det finns ett risktagande i det då, därför att då blir det den här anpassningen.
Precis. Jag tänkte, ja exakt, då blir det den där anpassningen, för då tänker jag, då sa du så här att om jag får en god självkännedom eller självkänsla så blir jag liksom friare och kommer inte behöva säga att en annan människa ska göra mitt liv meningsfullt.
Nej, just det.
Men jag tänker också så här att då kanske man också kan älska någon prestigelöst eller vad man ska säga utifrån nu bara.
Mm.
Och också våga ta risken mm. att bli lämnad. För mm. den risken har vi ju alltid när vi bygger nya relationer. Att mm. den där andra som jag bygger min relation med, kompis mm. eller partner, mm. kan försvinna.
Mm. Det är väl det tror jag att det är det största hotet mot ett förhållande, att bli lämnad.
Ja,
och att vad det nu innebär.
Ja.
Vad innebär det egentligen? Lämnad vad då? Om jag blir lämnad av en...
Nej, men jag menar så här att... Ja. Oftast är det, alltså om det inte är meningsfullt, om livet inte är meningsfullt utan min partner, mm. jag måste ha en annan människa för att det ska vara mening, då tror jag att det finns en stor rädsla för att vara ensam
mm.
eller själv eller bli lämnad mm. eller sviken mm. eller övergiven.
Mm.
Och då menar jag att om man har den där självkänslan du pratar mm. om, då klarar man att bli lämnad
ja,
eller att det tar slut
ja.
Eller att en relation liksom rinner ut i sanden.
Ja.
Det väcker ingen, det är jobbigt och det är tråkigt, men man kan ta sig igenom det
ja.
Utan att världen går under.
Ja, ja just det. Det finns en psykiatriker var han som heter Viktor Frankl.
Mm.
Jag tror inte att han lever längre, men han skrev en bok som heter Livet måste ha en mening.
Just det.
Och den baserade han på att han hade själv suttit i koncentrationsläger, och man visste då att de personer som framförallt överlevde allt det som det innebar att vara där hade just den här förmågan att känna att deras liv hade en mening och att det fanns en uppgift i livet.
Mm. Det är ju Vygotsky också, känslan av sammanhang.
Ja, just det. Ja, ja.
Vad var det som gjorde att man klarade så svåra, extremt svåra situationer?
Ja, just det. Men det kommer från ja. Viktor Frankl. Han är källan till det här.
Ja. Ja. Till känsla av sammanhang också.
Känsla av sammanhang. Och han pratar ju då om att livet ska vara meningsfullt, begripligt mm. och hanterbart egentligen. Mm. Ja.
Precis. Det är, ja. Det är ju det. Mm. Mm.
Men om vi återgår till vår fråga, så tänker jag så här. Man kan ju ha en hypotes då, tänker jag. På vilket sätt påverkar det här relationen? Om livet enbart är meningsfullt då när jag är med min partner, är jag lyckligare i mitt förhållande då? Eller är jag olyckligare i förhållandet då? Har jag oftare skilsmässotankar till exempel om jag är... om det står och faller med min partner, så säger jag om jag ska ha ett meningsfullt liv eller inte. De här frågorna har jag tittat på lite grann. Och då har jag... jag tänker också på det här att vi lever i... Alltså vilket samhälle vi lever i. Vi lever i ett väldigt sekulariserat samhälle.
Och, individualiserat samhälle.
Ja, just det. Och där individen... är viktig, och det är väldigt viktigt att förverkliga sig själv. Jaget är väldigt viktigt. Alltså, jaget är ju viktigare än viet på något vis idag, tänker jag.
Ja. Jag och min egen utveckling. Barnfria tiden, min egen tid.
Ja.
Och det är inte det, men då blir det ju svårt om man bara känner sig meningsfull tillsammans med sin partner.
Ja. Och där har jag ju tittat på lite grann då. Ja. Nu ska jag ta och... vad ska vi göra, tycker du? Ska vi gå in och titta lite grann på de här
analyserna? Men jag tänker, det är intressant att se vad människor har svarat då på det här.
Ja.
Hur många har sagt att de tycker att livet bara är meningsfullt med min partner? Alltså av den gruppen du har där.
Mm.
Och hur många tycker att det inte är så viktigt? Alltså att det kan vara meningsfullt ändå. Utan partner.
Ja.
Det är ju det intressanta, tänker jag. Då har vi en liten svarsfrekvens här, ser jag.
Ja, har den kommit fram till dig där?
Ja, jag ser den.
Bra, nu har jag fixat lite grann så vi kan se det.
Lite teknik här.
Ja, lite teknik. Ja, först så har jag gjort bara den här vanliga frekvensfördelningen för att få en uppfattning om hur paret har svarat. För det här gäller ju att det är par som svarar.
Just det.
Vad vi kan se då är ju, för det första, som man tittar på själva medelvärdet på den här frågan då, för det går ju då till det är bara när jag är med min partner som livet känns meningsfullt, och då kan man säga stämmer inte alls eller stämmer helt. Och medelvärdet för männen ligger på 3,5 och medelvärdet för kvinnor ligger på 3,8. Och vad säger det då?
Att kvinnorna är mer beroende av att ha sin partner där.
Tvärtom.
Tvärtom?
Ja, tvärtom är det.
Jag alltid har så svårt med statistik. Jag är ingen siffromänniska.
Nej.
Okej, så männen är mer beroende av att ha sin kvinna där för att livet ska vara meningsfullt?
Ja, 3,5.
Lite mer. 3,5. Ja. Det var inte så stor skillnad.
Nej, det är det inte. Och det andra är att det drar väldigt mycket mot det här oberoendet. Att vi inte känner att vårt liv står och faller med en partner.
Nej.
Det visar ju gruppen i stort, tänker jag. Att det är på det sättet.
Mm. Det är inte så många som...
Nej.
Jag ser ju här på svarsfrekvensen stämmer helt. Det är bara 6% av männen som säger stämmer helt.
Ja.
Och men delvis är 22.
Ja, just det. Men det kan man ju säga. Ja, delvis är det...
Det kan det ju vara.
Ja, varför inte, tänker jag.
Ja, det kan väl vara dötråkigt att sitta hemma och vänta medan partnern är ute på någon galej. Så kan man ju tänka.
Ja, men om du inte... Jag tänker så här, att om man säger delvis, ja, men det är klart att annars skulle väl inte jag leva med den här personen om inte jag tycker att det ger att det är meningsfullt att leva med den här personen. Men däremot om jag skulle säga stämmer knappast eller stämmer inte alls, då är det ju att det spelar ingen roll liksom, om han eller hon är där eller inte. Och det är väldigt många som just säger på det sättet. Det vill säga att det är nästan det är 60% av alla männen och det är 70% av alla kvinnor.
Som menar att...
Vad har vi för förhållanden då, tänker jag?
Att man behöver inte sin partner för att det ska vara meningsfullt. Man klarar sig fint ändå.
Ja.
Skulle man kunna tolka det så?
Ja,
tänker du då, när du säger så här, vad har vi för relationer? Tänker du då att det kan vara negativt? Att det alltså kan vara så att man inte riktigt är när... Ja, men jag tänker på det där jag sa förut. Det här att vara nära och vara trygg i sin relation, kan det handla om, vad handlar det om?
Ja, vad handlar det om?
Att man inte vågar släppa någon in på livet för vi ska vara så individualistiska.
Ja, det var just det, alla de där frågorna som du säger nu. Det väcktes verkligen i mig när jag satt med de här analyserna. För att då hade jag kanske, men det handlar ju om mina förväntningar då, men resultatet förvånar mig lite grann. Men det kanske inte ska förvåna mig, utan det är så det ser ut. Men frågan är vad det får för konsekvenser.
Jag menar, om det är bra eller dåligt för relationen?
Ja, det är utgångsfrågan. Är det bra eller dåligt för relationen? Påverkar det parrelationen? Påverkar det liksom skilsmässofrekvensen och sådana saker?
Det är ju lite fult att vara beroende av andra.
Ja.
Jag tänker på normer och diskurser och hur samhället talar om för oss lite hur vi ska tänka. Och då är det lite fult att säga, jag skulle inte klara mig utan min man eller min fru. Då blir det lite så här, va? Är du inte självständigare än så?
Nej.
Men i en annan kultur så är det självklart att man tänker så.
Ja, man är ett starkt vi som jobbar ihop. Jag lägger inte in några värderingar. Alltså, balansen är ju alltid det viktigaste.
Ja.
Och att kanske vara medveten om vad det står för när det är på ena eller andra sättet.
Men i det individualistiska samhället, för jag började att tänka så här när jag läser den här frågan, att det kanske inte är så bra att vara så beroende av sin partner så att livet känns helt meningslöst. Nej. Om jag inte är med henne eller hon eller han. Men ja.
Det stämmer ju, tänker jag. För man, det är ju att lägga en börda på den andra. Att
det är ju ändå ska, det. Men lite längtan, alltså lite beroende av varandra kanske man måste få vara.
Ja, men är det inte roligt då? Känns inte det bra? Åh, vad härligt att du är hemma nu. Vad kul det blir nu.
Eller om någon säger, vill ha mig där.
Men jag kanske inte kommer hem förrän klockan 11. Ja, men det gör det. Spelar
det gör ingen roll. Tack, jag klarar mig. Kom när du vill bara. Absolut, det är ytterligheten åt andra hållet.
Ja.
För det här andra kan ju bli lite kontrollerande. När kommer du hem? När kommer du hem?
Ja.
När kommer du hem?
Ja.
Vart har du varit?
Ja.
Det kan bli jobbigt det också.
Ja, men alla extremer är balansen är det som är viktigt att eftersträva. Men det finns alltså en signifikant skillnad mellan män och kvinnor faktiskt. Mm. Och männen är mera åt att man är att livet är betyder mycket att ha en partner. Och ibland så tänker jag att det har att göra med, när jag tänkte på det, när jag tittade på det inom familjelivsfaserna, så tänkte jag på, vi ska titta på det sen, hur det ser ut med de här olika familjelivsfaserna. Jag hade någon tanke där. Men vi kommer till det. Men
jag tänker att det hänger ihop med det vi har pratat om tidigare. Att det är mer vanligt att män avstår sina sociala relationer när de träffar en kvinna.
Mm.
Du berättade om någon kille som skulle gifta sig och så hade han inte ens någon kompis som kunde vara best man. Sen har jag hört det motsatta också, att även kvinnor förstås helt plötsligt slutar träffa sina väninnor för att de är så kära. Men att det är mer vanligt bland män.
Men jag har en jätteelak teori.
Oj, får höra.
Alltså den går att det är att precis som du säger, i början så är min hypotes då att männen, just det här att man vill ha sina kompisar och göra sina grejer, ha kvar det här sociala relationen med sina vänner. Mm. Men att successivt för männen i relationen så är det som om att de gör upp det.
Mm.
Så tänker jag att, och sen när man då kommer i den här, när barnen är i skolåldern, ja men då är man där i relationen, då har man accepterat, ja men nu är det du och jag som lever det här livet, medan kvinnorna tänker jag då är tvärtom. I början av förhållandet då så är ju de ofta, unga tjejer vill ju, nu ska inte jag generalisera, men många unga flickor vill gärna leva, ha en pojkvän. Så tror jag faktiskt att det är att kärleken, och det är naturligtvis förälskelsen och kärleken är jätteviktig.
Visst, kär i kärleken, det är döhärligt att
vara. Om man är kär i kärleken. Ja, och den kan stå för väldigt många saker, och jag tror att den ska fylla alla de där tomrummen kanske som man har ibland då. Men sen går kvinnan lite grann åt andra hållet, att de blir mer självständiga.
Ja.
Så då blir
det där är
det
intressant. Undrar vad, om lyssnarna känner igen sig i det.
Ja.
Om ni gör det, kan ni inte skriva lite på vår Facebook-sida då?
Ja, det vore roligt faktiskt.
Alltså att veta så här, men är det så?
Ja.
Som vi tror när vi har våra teorier.
Ja. Det är en intressant fråga. Och jag hade med mig den lite grann när jag gick in och tittade nu. Men om vi bara tittar sen vidare på partillfredsställelsen då naturligtvis. Och då är det ju på det här sättet att det finns alltså, om vi tittar då här ser du den här
grafen
där. Och personer då som instämmer i att förhåller sig på det här sättet, att livet bara
stämmer helt.
Ja. Stämmer helt. Då kan man också säga att för kvinnors del då, så är det så att de ligger alltså mellan 3 och 4 när det gäller partillfredsställelse, på nöjdheten. Och männen ligger då mellan 4 och 5 kan man säga. Så här finns det en skillnad mellan män och kvinnor.
Männen är mer nöjda när de vill vara mycket med sin kvinna.
Ja, just det. Och nu har vi ju hela gruppen, för man ska, är viktigt att säga då. Oberoende av familjefas, oberoende av ålder, oberoende av alla de här faktorerna som vi brukar titta på ibland. Men för kvinnans del är det är liksom lite grann som ett svagt upp och nervänt U kan du säga.
Precis, för när hon säger stämmer knappast, alltså när hon inte, när hon menar att livet är visst meningsfullt utan min partner, då blir hon lite mindre nöjd.
Det är nästan som att hon inte bryr sig så mycket om alltså det påverkar inte hennes partillfredsställelse så mycket om alltså den här frågan om det är meningsfullt att leva med den här personen eller det påverkar inte hennes partillfredsställelse så mycket.
Nej.
Det påverkar männen lite mera.
Precis, de dippar mer också.
Männen dippar mer, och framförallt kan man se det när man kommer till det som handlar om skilsmässotankar. Det var det jag tänkte att vi skulle titta på faktiskt här. Och då kan man se det. Det tycker jag var lite intressant. Personer då som inte har skilsmässotankar är mera, vad ska man säga, beroende då?
Ja.
Visst, vi är beroende inom situationstecken.
Ja, precis. Alltså de är mer... Livet är mest meningsfullt när de är med sin partner.
Ja, just det. Och de personerna har mera sällan då skilsmässotankar. Ja. Mm. Och de som har skilsmässotankar ofta, ja men där är livet. Det står inte och faller med en partner på det sättet.
Ja. Och jag tänkte på det du sa om det här individualistiska samhället. Att då liksom kan man kanske inte...
Rädd för nära relationer skulle jag vilja säga. Om det
jag
kan
tänkte
vara
att det skulle vara tvärtom. Om jag är trygg i mig själv, då... Jag tänkte så här, är jag trygg i mig själv, då behöver jag inte vara så beroende av en partner. Men tänk om det är så att om jag är trygg i mig själv, så vågar jag vara beroende av en partner.
Ja, det är så vi tänker lite grann.
Men, ja, för jag tänkte lite tvärtom först. Jag tänkte så här, ja men... Om jag är otrygg så måste jag vara beroende av en partner. Men det kan ju vara både och. Det beror på vilken inställning, hur man möts i det.
Ja, det finns naturligtvis många saker som bakom det här som kan förklara det här åt ena eller andra hållet.
Just det.
Ja. Ja, det var det lite grann som jag tittade på. Vad jag också gick in på sen, det var ju... Det här, ja, då kom jag ju in lite grann på med det här. Jo, då kan man titta på det här med familjelivsfaser då. Vi ska just titta det. På det lite grann.
Ja, vi kan ta det innan vi går över till Alice och Micke.
Ja, just
men vi
det.
Tittar på det här först, var man befinner sig. Och då är det som vanligt, familjelivsfaserna börjar vid när man är gravid och inte, eller när man inte har några barn och precis har träffats.
Mm.
Perioden när man är gravid, har nyfödda barn, förskolebarn och skolbarn.
Och i stort så är det så att vi är väldigt självständiga. Och vi alltså våra liv står inte och faller med en partner. Det tycker jag är ganska klart generellt. Om man generaliserar så tycker jag att det verkar vara på det sättet. Men det som också är tydligt då är att det finns en antydan att just mannen, när barnen har nått skolåldern, att vid den tiden så är det som, förefaller det som om männen i lite högre utsträckning liksom definierar sitt förhållande.
I relation som, till sin partner.
Ja, att det är mer meningsfullt då när man lever med sin partner. Till skillnad från kvinnorna. Men på nivån i stort är det ändå ganska, man kan säga ganska, det finns en hög grad av självständighet i relationerna generellt. Och att det kan ha att göra med, det kan ha att göra med olika saker som vi inte kan gå in i nu eller hinner. Det har att göra med naturligtvis uppfostran och närheten till sina föräldrar. Mm. Det kan också ha att göra med hur förändring och sammanhållning, alltså om vi tittar på cirkumflexa modellen, ser ut i uppväxten.
Sen tänker jag också på en samhällsgrej här, och det är ju att i vårt land är vi jämlika.
Ja.
Du, alltså om vi tänker på att kvinnor oftast är beroende av män i många delar i världen.
Ja.
Men det betyder, Sverige är kvinnorna mer självständiga.
Ja, men det betyder också att vi är väldigt utbytbara.
Mm, det är vi. Absolut. Men det är ju viktigt att man inte är beroende av en människa som har makt över en. Oavsett om man är kvinna eller man.
Naturligtvis. Naturligtvis. Ja. Mm. Men just den här utbytbarheten, tänker jag, som vi har i högre grad. Mm. Om vi bara liksom säger att det är
vi
på
byter
det
partner
sättet.
Och så tror vi att det ska bli bättre.
Ja, just med tanke på att det finns en väldigt hög skilsmässofrekvens. Då tänker jag också på barnen.
Ja.
Alltså när våra partners är ganska utbytbara, men våra barn är aldrig...
De är inte utbytbara.
Nej. Och föräldrarna är inte utbytbara för barnen.
Nej.
Aldrig någonsin.
Nej, det är
Nej.
Mm. Vad bra, men då ska vi lämna den här lite analysgenomgången och se hur Micke och Alice kan hantera en sån här fråga.
Micke, förra veckan, det är en sak som jag har gått och funderat på lite grann egentligen. Mm. Jag vet inte om jag ska prata om det, men jag känner ändå ett behov av att få göra det. Och det var, du var hemma med Lisen på kvällen och jag kom sent en kväll. Du kommer ihåg, vi hade haft möte på jobbet och sen var jag ute lite grann med...
Ett AV, ja.
Ja, just det. Och då ringde jag hem och så sa jag så här, Micke, jag kan bli lite sen ikväll, sa jag. Och kommer ihåg vad du sa till mig då? Att det spelar ingen roll, sa du till mig.
Nej.
Och det där har jag gått och funderat på väldigt mycket.
Jaha. Vad var det då?
Jag blir väldigt ledsen när jag tänker på det.
Blir du ledsen?
Ja.
Men jag tänkte att jag inte ville ha hem... Jag ville inte säga att... Jaha, blir du ledsen? Berätta.
Ja, för att du sa så här... Ja, men det spelar ingen roll när du kommer, sa du till mig då.
Nej, jag tänkte att du skulle kunna få vara ute och känna att du kan göra det som är viktigt för dig. Och vara ute med dina kompisar och inte känna att du måste stressa hem till mig som ändå bara låg och sov.
Var det så du menar? För jag tänkte mer så här att det spelar ingen roll om jag är där eller inte. Det, jag menar, jag är hemma eller om jag är borta, det gör inte dig någonting.
Typ att, jaha. Tänkte du att jag sa att jag bryr mig väl inte om du kommer?
Ja, så kände jag. Jättemycket kände jag så.
Jaha.
För mig är det ju jätteviktigt. Alltså du har ju en väldigt speciell plats i mitt liv.
Ja, det är klart. Jag är ju din man.
Ja, men ibland så tänker jag att jag... Jag vet inte hur det skulle vara för mig om inte du och jag var ihop. Eller var gifta eller levde med varandra. Mm. Jag vet inte om jag skulle stå ut med livet då.
Oj!
Ja, men ja. Och allt det där bara... Vet du att det bara ramlar över mig? Och jag vet vad jag tror att det har att göra med? Att vi har pratat om saker. Och det tänker jag att nu ska jag sluta med det.
För det prata blir bara om saker?
Ja, det blir bara jobbigt. Här kommer på.
Varför det? Det är bra att du säger de här grejerna.
Men herregud, det är... Nej, jag vet inte faktiskt.
Men jag... Men det är bra att du pratar. Jag sa ju så där för att du skulle känna att jag inte vill tjata på dig att komma hem.
Ja.
Jag tänkte att nu har jag och Lisen haft en mysig kväll. Hon sov, jag hade precis gått och lagt mig. Och då ville jag säga till dig att men var ute och ha kul och ha det trevligt. Känn ingen stress att komma hem.
Ja.
Vi är ju här och jag, hela tiden.
Ja, men jag uppskattar det också. Men samtidigt fanns det en del av mig som blev jätteledsen faktiskt. För jag hade önskat att du hade sagt så här: åh, men lilla gumman, ska du inte komma hem snart? Jag längtar efter dig. Så sa du minsann inte ett dugg. Inget sa du.
Nej.
Du är jättedålig på att säga sådana saker till mig, tycker jag ibland.
Att jag inte bryr mig om dig?
Ja.
Oj, jag har inte ens tänkt på det. Det där tycker jag kanske var lite... Det där kanske var... Det, jag tänkte ju inte ens så. Och det är klart att jag kan säga till dig någon gång om du vill... Men tycker du inte att jag visar att jag älskar dig?
Jo, säkert ibland. Men jag kanske har ett större behov av dig av det än vad du har. Och jag tror inte att... Jag tror nämligen... Alltså, eftersom jag börjar prata lite nu så börjar saker komma lite närmare. Och jag tycker absolut att det är svårt. Och jag ska nog sluta med det snart nu. Men jag ska bara säga en sak till. Och det är nämligen det att när... För att det här tror jag att jag har känt många gånger förut. Fast jag har aldrig, jag har aldrig reagerat på det sättet på samma sätt som jag har gjort nu. Jag tror att jag bara rättar mig om jag fel, men ibland så tror jag att jag bara blir irriterad istället.
Mm, det blir du. Jag tänkte precis säga det. Det här är första gången du inte är arg för att jag säger något sånt här, utan kanske mer säger att du... blev ledsen. Jag tänkte ju inte ens, jag tänker ju mer så här, vi måste få ha vår frihet, vi måste få ha vår egen tid. Man måste kunna klara sig. Jag fattar ju att du kanske är mer beroende av mig än vad jag är beroende av dig. Om vi säger så här, vad händer om du går? Eller vad händer om jag går?
Ja, vad händer om jag går?
Jag tror att jag kanske är lugnare med det, men jag vill inte att du ska gå. Men du är lite mer otrygg. Tycker jag.
Okej.
Okay. Jag tror att jag är lite tryggare, jag vet inte.
Ja, du är lite
trygg. Vi har så många såna här diskussioner
där du blir arg. Dina känslor, de är som en bara liten svallvåg sådär.
Ja.
Hur?
Det rör sig. Det tycker du. Men för mig är de kanske som en stor våg.
Alltså, tror jag.
Det är jag måste ju få ha min upplevelse av mina känslor. Du kan ju inte gradera dem.
Nej, det kan jag inte. Men jag kanske tycker det är lite tråkigt, Micke. Det kan jag väl få tycka.
Ja.
Jag skulle vilja att du skulle säga om vi skulle separera eller någonting. Att nej, älskade du, då skulle jag inte överleva. Varför kan du inte säga det?
Därför att jag tänker att vi skulle överleva.
Ja. Men då känner jag att jag är inte viktig för dig.
Du är viktig för mig, men vi måste vara lite realistiska. Måste vi inte det?
Du, Micke.
Ska vi lämna de här två?
Ja.
Det var värst vad hon var beroende av hans bekräftelse. Hur hade du hjälpt dem vidare?
Ja, ska vi göra en analys?
Ja, jag tänker så här. Ja. Alice säger ändå att hon hade behövt något.
Ja.
Hon säger ju ändå, sen kan man tycka vad man vill om det. Han var ju schysst där och tyckte, men var ute och var kul. Du behöver inte komma hem. Och tänkte att nu var han hygglig.
Men visst är det intressant ändå. Mm.
Och hennes upplevelse, då har hon gått i en vecka och känt att nej, han vill inte ha mig. Och det här, det kan ju ställa till det på
riktigt. Om vi gör en självkännedomscirkel som vi brukar göra för att analysera det lite mera.
Utifrån det.
Då är det ju så att han säger då till henne att nej men oj, vad ute du, att det spelar ingen roll när du kommer hem, säger han till henne.
För hon ringde ju och sa jag blir nog lite sen.
Ja, och det tyckte hon i och för sig var ganska skönt att han inte, hade han sagt motsatsen så hade nog inte det varit så himla bra
heller. Nu kom de aldrig till den diskussionen, men vad hade hänt då?
Det gjorde de inte, men hennes input då är ju, hans agerande är ju hennes input.
Mm. Mm.
Och då tror jag alltså att hennes känslor då var lite blandade. Å ena sidan så någonstans så tyckte hon att det var skönt liksom, att hon hade friheten.
Ja, att få göra det hon ville.
Samtidigt så tror jag att hon blev alltså väldigt sårad.
Mm, ja, det lät som det. Hon ville liksom, hon gav sig inte riktigt heller, utan hon tjatade lite på att du måste göra så här, du måste säga så här till mig.
Ja.
Du ska säga, alltså hon försökte få Micke att säga på ett visst sätt av någon konstig anledning. Ja.
Ja.
Han var ju ganska lugn här. Han gick inte riktigt igång. Han blev nog väldigt förvånad.
Ja, för det är ju hennes behov då. Vad är det för behov hon har egentligen?
Bekräftad.
Att bli bekräftad, ja. Att bli, kanske det handlar om tillhörigheten. Mm. Att få känna att hon är viktig för honom.
Mm. Och hon blev lite orolig. Om jag inte är viktig för dig, tar det slut då?
Ja.
Det var ju faktiskt något hon sa. Då har de ändå varit ihop i ganska många år.
Ja.
Och jag tror att det här har varit uppe på tapeten med dem förut.
På olika sätt tänker jag att det har varit uppe. Ja. Men jag tänker också att det här är verkligen en trigger för henne också.
Mm.
För det här kopplas tillbaka till det som hon har med sig i sitt eget bagage, tänker jag.
Ja.
Och jag tror också att det är precis på det sättet att genom att de har börjat vara mera öppna så har hennes försvar börjat bli lite, de är inte lika starka längre. För vi sa ju förut att då kunde hon bli arg kanske.
Exakt, det sa hon ju själv, precis. Och hon kunde bli ganska naggy.
Ja, just det.
Ja.
Det
blev. Men vad hade du sagt till Micke här? Om vi säger så här, ja, hon sa ju också så här: nej, usch, det är så jobbigt att prata, så jag tänker inte prata någon mer. Det här är så jobbigt. Ja. Jag börjar prata, så jag vill inte prata, för det hände så mycket i henne.
Ja.
Han verkade mer så här, va? Varför det?
Ja.
Vad skulle man ha?
Men hon uttryckte ju att hon blev ledsen och sårad här.
Mm.
Och
han försökte nog lyssna på det, va?
Ja, och det var ju hans input då. Mm. Så vad kände han då? Vad tror du att han kände
kanske
då?
Lite, jag tror att han kände sig lite ledsen över att hon inte förstod att han visade henne kärlek genom att säga, men ha det så kul, jag tar hand om Lisen.
Ja.
Ta din tid nu.
Ja.
Det var ju ett sätt att visa att han älskar henne.
Ja.
Tänker Micke.
Ja, tänker Micke. Ja.
Men han säger ju inte det. Han hade kunnat sagt så här, men lilla älskling, jag älskar dig så mycket. Det är klart du ska vara ute och ha kul. Jag längtar tills du kommer hem. Men så himla genomtänkt kan man ju inte alltid vara.
Nej, klockan 12 liksom, på natten.
Klockan 3 på natten. undrar hur hon kan känna inför det här. Nu ska vi se hur ska jag svara. Utan då är man ju lite mer så
men tyckte han verkligen att det var okej att hon var ute klockan 3 på natten och inte sa att jag kanske kommer hem klockan 5?
Jo,
var
han tyckte
han. Var han okej med det?
Ja.
Så jag tänker, vad är det för värderingar som ligger bakom? Det är den här friheten och oberoendet som är så viktigt för honom då.
Ja, och det han har heller,
nej,
han har liksom ingen oro att hon ska försvinna ifrån honom.
Nej, men det kan ju vara en falsk trygghet också som han har faktiskt där.
Kan vara. Men han uttrycker ju aldrig den oron.
Nej, det gör han inte.
Och
nej.
Han har nog en, vi pratar om det här med självkännedom och det systemiska. Att hans system är ju mycket alltså mer tryggt eller fyrkantigt. Eller han kommer från där det har tuffat på likadant hela tiden.
Ja.
Medan hon kommer från ett system med stora förändringar och skilsmässa. Och som hela tiden gör att du måste parera som barn.
Mm.
Han har inte behövt parera så mycket som barn.
Men jag tänker någonting som har varit viktigt för honom är ju det här med oberoendet.
Ja,
det har varit en ganska, om vi tittar på det här, det har varit mer åt det insnärda hållet. Anpassning och lite oberoende. Så frihet för honom, tänker jag, är så viktigt. Så, så i hans värld då, när han säger att det är helt okej, så tänker jag att det är det lite grann som han försöker tala om för henne. Ja, men kom när du vill.
Ja.
Men om han verkligen skulle gå in i djupet i honom, så vet vi inte om det finns en annan. Alltså om vi tänker på det som finns uppe,
det
som finns dolt i honom.
Ja, då kan man tänka precis. Då skulle man kunna tänka, om man skulle prata med de här två.
Ja.
Och hjälpa dem att utforska sig själva.
Ja.
Då skulle ju Alice titta på det där oron.
Ja.
Och behovet av att han ska säga vissa saker.
Ja.
Och Micke kanske skulle behöva få hjälp att titta på att han sätter den där friheten, han lite överkompenserar med jättemycket frihet.
Ja.
För att han har känt sig lite styrd av mamman och brorsan och fått ta hand om. Alltså det är lite som du säger, insnärt.
Ja.
Så hans törstande efter friheten är så stark.
Ja, just det. Men då lägger han den på henne.
Ja, och då kan inte han riktigt känna av där.
Nej, just det. Eller han tillåter sig inte riktigt att känna av.
Känna av. Nej. För det påminner honom om att han har kanske känt sig ofri.
Ja, och då betyder det att det är en trigger för honom också.
Det är ju det. Även om man på ytan här inte riktigt ser det först.
Nej, just det. Precis.
Det kommer liksom efter... För jag tänker, hade de här två fortsatt samtala tillsammans med dig eller mig?
Ja.
Eftersom vi är så bra på att leda samtal. Nej, men då hade vi kanske hjälpt dem dit och utforskat det här tillsammans med dem.
Ja.
Att okej, du kommer från det här lite insnärda och du kommer från det mer kaotiska, frikopplade.
Ja, just det.
Och att det påverkar hur ni möts i det här.
Ja.
Där har man ju det systemiska.
Ja. Därför att hon känner där, tror jag, att hon är mer utbytbar för honom.
Ja, just det. Och det kan ju vara ganska obehagligt.
Ja, om man är en sån kvinna som Alice, så är ju det.
Ja. Och för honom kanske den här friheten och utbytbarheten är någonting liksom, han är inte rädd för det. För att han, där finns det kanske en risk att han faller över.
Ja.
Alltså,
ja.
Vi vet ju inte.
Nej, det vet vi inte. Nej.
Men att medvetandegöra det i alla fall är
viktigt. Men han håller fast vid det i alla fall, i det här, det gör han ju. Han håller fast vid det. Mm. Och då är det ju på det sättet. Då är det ju ingen idé att liksom försöka hålla på att man är det, han är det han är och hon är det hon
jo.
Är. Ja, just det. Men så vad är hans behov, tänker du då? Vad är hans behov?
Hans behov är ju att, jag tänker också att han ger henne friheten där just den gången för att han själv vill ha den också.
Just det.
Så
det
hans behov är ju att... Han visar ju gärna i handling när han visar kärlek.
Ja.
Och då är den här handlingen att kom när du vill. Så får jag också komma när jag vill. Fast han vet kanske att Alice kanske inte riktigt gillar att han kommer när han vill. Förstår du?
Ja, det gör jag.
Och då liksom kanske han samlar poäng där.
Ja, gör det.
Kidnappar henne lite. Så när hon säger då, om han går ut och ringer och säger jag är sen, då kanske hon säger men jag vill att du kommer hem.
Ja,
då har ju han sagt till henne en gång.
Ja.
Men du får komma när du vill. Varför säger du inte så här till mig? Alltså man kan dra det här ganska många varv.
Men vad får det för konsekvens? Det är hans behov då. Det är friheten. Det är viktigt med oberoendet för honom. Ja. Och det är också någonting som finns. Det har inte mycket att göra med relationen nu, utan det har mer att göra med hans tidigare relationer i sitt föräldrasystem. Ja. Men vad är konsekvensen? Vad blir konsekvensen av det här?
Ja, men konsekvensen för båda blir ju att de upptäcker att de har olika värderingar i det här.
Mm. Har man egentligen olika värderingar, tror du?
Det vet jag inte riktigt, men på ytan har de det.
På ytan
de
har
börjar
det.
Med olika värderingar.
Ja.
Det är det de ser och upplever.
Mm. Mm.
Och det är här jag tänker att det fördjupade samtalet kommer in.
Mm.
Att hjälpa dem att se precis det du säger nu. Är det olika värderingar eller är det olika rädslor och erfarenheter som triggar oss?
Ja.
Och som gör att vi agerar på ett visst sätt.
Ja, just det.
Och den kunskapen, den får man ju inte bara hipp som happ, utan det kräver ju, du sa att vi ska göra en analys. Det kräver att man utforskar sig själv och analyserar sig själv lite grann.
Ja, och den analysen är inte så lätt heller.
Nej, men den är självkännedomscirkeln bra att använda.
Den är väldigt bra att använda så här. Och det finns ju luckor då i det här ändå. Som man sen kan då gå tillbaka till och fylla i och fundera över. Då har vi försökt att täcka alla. Det har hänt någonting. Vi tänker att det triggar båda två egentligen. Det är också någonting man kan utforska vidare.
Ja.
Jag har tittat lite grann på det som handlar om värderingar. Där hans värdering som han prioriterar är oberoende. Och hennes är mera alltså den här sammanhållningen och närheten. Hon behöver den. Och deras känslor har vi tittat på. Vi har tittat på behoven. Och vi har tittat på hur de agerar. Och vi har sett lite grann på konsekvenserna. Mm. Och framtiden då är att de behöver fortsätta prata.
Ja, men jag tänker också att den här delen att hur vill jag ha det?
Ja.
Hur skulle jag vilja att det var?
Ja.
Hur skulle Alice vilja få svaret? Det kanske räcker att hon får en förståelse för att Micke älskar henne ändå.
Ja.
Och Micke kanske, hur vill han ha det? Han vill ha den här friheten. Han kanske behöver säga det till henne att och vara tydlig med sina behov.
Ja.
Han har inte varit men alltså, det kanske.
Ja,
och samtidigt lyssna in hennes behov.
Ja, för Micke kan ju aldrig bli som Alice och Alice kan aldrig bli som Micke.
Så de kan bara mötas.
Ja, och att hitta, alltså det viktigaste är att acceptera varandra som man är, tänker jag. Men att kunna be om det man behöver och att bli bemött i det, i alla fall att man lyssnar på varandra.
Mm.
Utan att liksom gå igång eller alla de där sakerna. Sen tror jag att det handlar inte om att skapa, gå från A till B och sen är det färdigt. Utan allting är en ständigt pågående process.
Absolut, det är det. Och det kan vi avsluta med, för det tycker jag är viktigt. Det är en pågående process. Man ska inte känna krav på sig själv i sina relationer att nu ska vi ha en lösning. Utan det är en process där vi lär oss undervägs. Och det är det som är det viktiga, att man är öppen och ödmjuk inför det.
Mm.
Ja. Så tack för idag.
Ja, tack
var
för
öppna
idag.
Och ödmjuka.
Ja. Som alltid.
Som alltid.
Ja. Ja.
Hej, hej.
Okej, tack för idag.
Tack för idag.